Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Alexandra Kamprhaug är en av våra snabbast växande stjärnor i träningsbranschen. Med sitt koncept Sustainable Shapes tar hon ett grepp om hållbar träning och hennes träningskoncept Nightfight med mörker, neonljus och boxningssäckar är en stor succé. Och då har jag inte ens nämnt att hon skriver sin första bok tillsammans med Anja Forsnor som Alexandra är en självklar duo med. De har även podcasten Allt är bra tillsammans. Och Alexandra bloggar på prestigefyllda L och är ambassadör för Adidas och har tusentals följare på Instagram. Och hon har båda fötterna på jorden. Men Alex har även berättat om ångest, ilskan över kroppsidealen och hur hon själv försöker att balansera sociala medier och livet. Kan hon förbli autentisk? Hennes karriär går i raketfart. Hinner hon med? Vem är egentligen Alexandra Kamprhaug? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej Alex.
Hej, vilket intro.
Hur kändes det?
Det känns som att sånt behöver man nog höra från någon annan ibland. För det, när du rabblar så där så inser jag ju att jag håller på med ganska mycket roliga saker. Och att jag väldigt sällan liksom tar mig tid att tänka och vara stolt över det. Och så tänker jag, nej men sluta nu lite grann också. Jag blir lite generad. Men det är väl bra att man kan bli det över sina egna insatser på något sätt.
Så. Men visst, varför är det så jäkla svårt att se det man faktiskt gör och åstadkommer?
Jag vet inte. Och jag tänker också att man ibland borde sätta sig ner och skriva det här för sig själv. Mm. Och bara så här, wow, det här har du gjort bra. Men det gör man ju aldrig. Utan så fort man har liksom uppnått något man har jobbat för att nå, då är det ju dags att springa på nästa puck. Eller så funkar jag väldigt ofta i alla fall. Mm. Vilket är sjukt i sig. Hetsjakt liksom på att ta sig vidare i sin karriär.
Ja, då är det ju som att man inte ens... När man har uppnått det där som man kanske har drömt om eller fantiserat om eller tänkt som en målbild och så får man det. Mm. Det är inte så att man blir nöjd.
Nej.
Eller så stannar upp en så firar. Eller, nu säger jag man, men det låter som att du är lite likadan. Mm.
Ja, men det är ju väldigt sällan. Jag har gjort det några få tillfällen där jag har varit så här super, super stolt. Mm. Men de kan jag ju räkna på. Alltså det fyller inte en hand när jag har...
Men berätta då, vad har du varit superstolt över så att du har verkligen firat det?
Men jag var väldigt, väldigt stolt när jag började blogga på L. Det var en stor sak. Så då tog jag med mig min kille och så körde vi vad heter afternoon tea på Grand Hotel och drack champagne.
Perfekt.
Så det firade jag verkligen. Och sen så vet jag också att jag firade i somras när jag hade helt 100% klart med Adidas.
Just det.
Då blev det skaldjursplatå med havsutsikt i Halmstad och också bubbel.
Oh.
Så det är två gånger jag vet att jag har firat. Men resten, nej.
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 Det är ju också, förlåt att jag avbröt det, men det är ju också lite sådär, man får ju inte fira för mycket riktigt.
Nej.
Det är mycket att såhär, ja men, tro inte att du är någonting.
Nej, 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 det får man inte.
Och speciellt, det hade jag tänkt komma in på senare, men vi kan ju börja från början, för du, både du och jag är från en småstad.
Ja.
Hur många invånare är det i Ulricehamn?
Alltså jag tror att kommunen har 20 000 och att det är runt 10-13 i tätorten.
Precis.
Så det är ju en väldigt, väldigt liten stad.
Och där antar jag att det finns mycket jantelag.
Ja, alltså jag har alltid upplevt det så. Men samtidigt tänkt att nej, men jag överdriver nog den här känslan. Men jag måste säga att det var ju inte förrän jag flyttade ifrån Ulricehamn som jag verkligen kände att shit, vilket missunnsamt klimat det är. Mm. Och jag tror att det väldigt mycket hängde ihop med, för jag flyttade till Jönköping efter Ulricehamn för att plugga där. Och sättet jag blev mottagen på och liksom människorna jag lärde känna, hur de bemötte mig, var så, liksom, så total kontrast mot upplevelser jag har haft under åren i Ulricehamn. Så att då blev det lite så här att jag fick det svart på vitt, måste jag säga.
Men vad var det som var den markanta skillnaden då? Hur var det hemma liksom?
Nej, men det är ju svårt att ta på specifika grejer, men jag minns en händelse ganska nyss där jag var på en mässa med min kille, och så sprang vi på några hemifrån som jag inte hade sett på jättemånga år, och så var jag så här, nu men vad kul, alltså där är ju de, och så vet jag att det är personer i det liksom umgänget som har pratat liksom, skitsnack om mig, och vad det nu är, det vet man ju inte, men det vet Nej. Jag. Och då tänkte jag att men det är ju gammalt groll, så nu är det nya tider och vi är vuxna människor. Och så skulle jag fram och kramas, och det satt ju så långt inne, och det var så här, jaha, ja, du hade startat något eget nu, såg jag. Går det bra eller? Och då känner man också så här, du frågar ju inte det här för att, alltså känn tonen i en fråga.
Mm.
Alltså så här, skulle du fråga mig, men hur går det? Då hade jag vetat att du undrade för att du vill att det ska gå bra.
Mm.
Eller för att du vill att det ska gå bra. Och jag kände inte riktigt den känslan, om jag säger så. Och sen var det inte så mycket mer med det, utan vi gick därifrån. Och jag bara kände så här, men de här, det är ingen bra energi här. Jag vill inte dela med mig av någonting här.
Mm.
Vilket jag inte brukar ha särskilt svårt att göra. Och så gick vi därifrån, och då säger David, han bara, vad i all sin dag var det frågan om? Han bara, alltså hon var ju så svartsjuk på dig, alltså man kunde ju ta på den känslan. Och det blev så intressant, för han visste ju inte vilka de var, jag har aldrig berättat om liksom personer specifika. Jag har bara sagt att jag tyckte att känslan i Ulricehamn har varit sån. Men då fick jag det på något sätt så här, ja, det är liksom... Det är ingen god vibe.
Mm.
Det händer inte så mycket i en sån stad, vilket gör att jag känner att det blir ofta så att man av kanske uttråkad symptom liksom börjar fundera mer på vad andra gör än att sysselsätta sig själv. Och det tror jag alltid är en stor fara. Alltså. Mm. Verkligen.
Ja, men definitivt. Det blir ju... Så jag upplever också, för jag växte upp i en liknande stad med ungefär samma invånarantal.
Användare av staden.
Exakt. Och det har alltid varit en känsla av att det här också, att man säger att alla känner alla, men ingen känner ju någon egentligen.
Nej, exakt.
Men just
så.
När det är den känslan, så här, det fanns ett gymnasium, en högstadieskola och sådär. Det är problematiskt när alla tror att alla känner alla. Och så är det så mycket rykten.
Fruktansvärt mycket. Alltså, jag vet att mamma och pappa valde att sälja sitt hus.
Mm.
när jag började nian, tror jag det var. Och då hade vi bott ute där liksom hela min uppväxt och mina syskons uppväxt. Då vet jag att jag hörde på skolan att det var kronofogden som hade tagit vårt hus.
Oj!
Och det är ganska allvarliga grejer.
Mm.
Och för att mamma och pappa bara ville göra en förändring i sitt liv. Alltså det är ändå sjukt. Alltså den lilla detaljen minns jag väldigt, väldigt tydligt.
Mm.
Och sen liksom... Nej, men vi var framåt, jag och mina tjejkompisar. Och vi gjorde mycket saker också som inte var inom ramen för vad man förväntar sig alltid av tjejer. Alltså vi var delade i våra sysselsättningar. Jag kan inte förklara det bättre än så. Men, eller det kan jag. Men jag vet inte hur långdragen ska vara.
Nej, men kör på.
Nej, men... Och det här när det då helt plötsligt också blir svårt att placera någon i ett fack. Att så här, nej men det här är inte en handbollstjej eller en fotbollstjej. Utan det här är någon som är ute ibland, går till kyrkan ibland. Alltså det blev sån, folk fick liksom inte ihop oss riktigt. Och det tror jag också var, det var krångligt. Och så bodde vi inte in i ett så här klassiskt kvarter som många av kompisarna i skolan gjorde. Utan vi bodde liksom utanför stan och alla hade liksom ett hus som inte såg likadant ut som de andra. Och då blev det krångligt och så tyckte vi kläder var roligt. Så då var det lite störigt och så var vi ändå snälla och ödmjuka. Alltså det blev så mycket saker som inte... var härligt att ta på, så att säga. Eller tvärtom.
Men vad tänker du att så här... För du, nu bor du i Stockholm sedan flera år tillbaka. Du har bott på andra ställen också i världen, i olika länder och så där.
Mm.
Men hur tänker du att din uppväxt ändå har påverkat dig?
Nej, men jag tror att den har påverkat mig i att... Alltså, och sen om det är på ett positivt eller negativt sätt, det vet jag. Eller det har jag funderat väldigt mycket på de senaste åren, för att... jag är ödmjuk och jag är väldigt så här, ja, men nu kan jag ändå, som jag sa, jag kan vara stolt över saker jag har gjort, men jag försöker verkligen alltid att tona ner på vad jag ändå har så här åstadkommit. Jag vill väldigt så här ogärna prata om mig själv, även om jag jobbar med saker som folk gärna vill prata om, så har jag inget behov. Det är inte så att jag kommer in i ett rum och börjar prata. Och jag tror att hela den grejen... Alltså som sagt, det är väl också härligt att man inte liksom står och skriker ut sitt namn. Men ibland kan jag känna att jag kanske har liksom blivit extremt lågmäld och verkligen så här vill tona ner hela mig för att... Jag vill inte så här att, nej men jag vill inte göra någon avundsjuk, eller jag vill inte att folk ska tro att jag tycker att jag är mer än någon annan. Det tycker jag självklart inte, men förstår du skillnaden på... Att inte alls, alltså verkligen så här, göra sig liten i saker.
Yep. Ja, men jag relaterar, verkligen. Jag känner igen det i mig själv också. Att istället för, alltså, att jag har behövt jobba på att stärka mig själv så att jag ska våga ta mer plats. Och känna att det är okej, utan att behöva be om ursäkt för det. För att jag har också varit så där hela tiden att tona ner eller inte berätta allting eller så där. För att jag har lärt mig sen jag var liten att så här, man får inte sticka ut, man får inte vara för mycket, man ska liksom inte tro att man är något, man ska vara som alla andra. Sticker man ut, då jäklar får man skit på en gång och sådär, för det är så jag är uppvuxen. Och alla som har växt upp där jag har vuxit upp, så har det alltid varit så. Man ska liksom vara en i gruppen på alla sätt.
Ja, och liksom likadant med kläder. Alltså, det lever fortfarande kvar i mig. Att jag ibland så här, nej men gud, jag ska nog inte ta på mig det här. Då kommer väl liksom det sticka ut så fantastiskt i det här sammanhanget. Och det vill jag ju inte ta den platsen i det här rummet, i det här sällskapet.
Och du gillar ju ändå att ha... lite utstickande kläder. Och du har ju väldigt fin och speciell stil. Som är så här, du har så här coola, annorlunda grejer. Så det är jättetråkigt att du då ska känna att du inte kan ha de coola grejerna.
Ja, och jag skulle säga att det är ju först nu, alltså, men kanske senaste 2 åren som jag verkligen har så här, men jag gillar det här, jag kommer köra på det ändå. Men den här lilla rösten finns alltid kvar i huvudet. Att så här, nej men ska du inte tona ner det här lite nu? Och vad ska folk tänka? Eller vad, kommer jag ta för mycket plats och folk ska titta på mig då? Alltså, ja, det är konstigt. Så har det nog påverkat mig väldigt mycket, att tona ner mig själv.
Det är så jäkla jag tänkte säga tragiskt, men det är det ju inte, för att det är ju en självklarhet, för att alla påverkas ju av det sammanhanget man växer upp i, och även om man växer upp i en större stad så påverkas man ju på olika sätt och sådär. Mm. Men det är ändå på något vis fascinerande att det är så mycket som sätts när man är så liten, ja, och att det kan följa med en i så jädra många år.
Mm. Ja, det är hemskt. Och sen så tänker jag också så här, just med skitsnack och allt sånt där. Jag har extremt svårt för det. Men det har ju också varit ett sätt att få finnas med i ett sammanhang.
Mm.
Att man sitter och nöter om någon lite. Och det får jag fortfarande träna. Jag har jättesvårt att säga stopp. Så här. Nej, men jag tycker inte, så här ska vi inte prata, för att det skapar en slags gemenskap, och det tycker jag också är fruktansvärt obehagligt. Och där kan jag ofta känna mig så besviken efteråt på mig själv, att jag inte bara säger, nej, nu pratar vi om något annat. Alltså så här, sen självklart, det är inte så att ibland måste man ventilera någonting, men det är ju en helt annan femma. Det här klassiska, att man ska sitta och prata om någon som inte är med i ett rum och försöka stärka någon slags sammanhållning i den gruppen som är där och då. Alltså jag har så svårt för det. Och det tror jag också är någonting som jag verkligen starkt tar med mig från åren jag växte upp.
Ja, för det är lätt att hamna i det. Och sen också att det är ett sätt att ta kontakt.
Mm.
Så att man skapar en trygghet i att så här, vi mot dem eller vi mot henne.
Verkligen så.
Och då blir, man kan ju basera en hel vänskap på det i princip.
Det är definitivt.
Gud, alltså det är speciellt.
Jättespeciellt.
Men när jag läste på om dig inför här, jag vet ju ganska mycket för att jag har ju följt dig, och sen har vi känt varandra nu i kanske, jag tror att vi träffades första gången för kanske 2 år sedan eller någonting sånt.
Om jag skulle gissa skulle jag också säga 2 år.
Och då var jag så här, men det som du har återkommit till ibland, och men jag har aldrig hittat att du har berättat mer om det. Det var ditt år i Köpenhamn som du nämnde nu senast.
Just det.
För du hade gjort ett inlägg om så här, dina profilbilder, och skrev du typ att ja, men, det var liksom det mörkaste eller jobbigaste du har gått igenom.
Mm.
Vill du berätta om det någonting?
Ja, men jag känner direkt att jag blir... lite tagen av nej, men det är nog verkligen det värsta året jag har varit med om.
Gud, jag ser det. Förlåt.
Nej, det gör jag ingenting. På grund av att jag träffade min första kille när jag var 16 år.
Gud, jag blev också helt tårögd, kände jag. Jag ser din reaktion. Okej, ta det om, alltså, bara om du vill.
Men jag, jag gillar att prata om sånt. Och sen vissa saker är jobbigare att prata om än andra.
Såklart.
Men,
förlåt, du träffade din första kille när du var 16.
Och sen så var vi tillsammans väldigt, väldigt länge. Och jag var liksom inställd på att det var han som jag skulle vara med. Sen någonstans då när jag var kanske 23-24, då började jag få en så här liten känsla i magen av att så här, är det här allt?
Mm.
Är det här den enda kärleken jag kommer få uppleva? Kommer jag aldrig mer få vara så här tonårsförälskad och känna att det pirrar i magen och att man går och tänker på någon och så här, typ mår lite illa?
Mm.
Och så kände jag mer och mer att nej, men jag vill nog inte se det här som sista gången jag känner så. Och att vi var så nära så att vi blev ju extremt liksom, bra vänner. Vilket gjorde att det fanns inte så mycket kvar av den kärleken som man kanske behöver ha som ett par.
Mm.
Vilket inte är helt orimligt såklart när man är så ung. Så det där låg och gnagde mig ganska länge. Och vi kunde prata om det, att jag kände mig så här tveksam till så här, är det här allt vad liksom kärleksmässigt livet ska inbringa och sådär. Men sen där någonstans så... men jag gjorde nog lite utflykter från Jönköping då. Jag gjorde någon praktik här uppe i Stockholm och så. Och då började verkligen den här känslan växa sig starkare. Att nej, men alltså jag har inte rätt känslor för honom längre.
Mm.
Och vi var förlovade, så här klassisk tonårs småstadsförlovning såklart. Men det är ju ändå också ett tecken på att man någonstans har liksom tänkt att vi ska hålla ihop länge. Men där någonstans så beslutade jag mig för att nej, men vi kan inte vara ett par längre. Och det ville ju han. Han var ju inte alls där jag var, nej, i mina tankar. Och sen så var det nog ännu jobbigare för att han var väldigt, väldigt förstående i vart jag var och vad jag kände. Så att samtidigt som han var förstående så tyckte han ju att det här var liksom, ja men han tyckte det var jättejobbigt såklart att vi skulle gå skilda vägar. Och i allt det här, för att jag tyckte så mycket om honom fortfarande, så var jag liksom tvungen att stänga ute honom under det första halvåret när vi hade flyttat isär. Och vi hade en månad där vi skulle liksom inte höras någonting och bara känna hur det kändes och vara helt ifrån varann. Och under den månaden blev jag helt övertygad om att jag hade tagit rätt beslut.
Gud vad tungt.
Jättetungt. Och när vi träffas då efter den här månaden, för då hade vi bestämt ett datum att så här, ja men vad det nu var då, 20 september, då ses vi och bara så här stämmer av. Och när han kom till mig den kvällen så vet jag ju att han hade så andra tankar på vad det, liksom, vad det skulle innebära att ses efter en månad. Och det är liksom, den smärtan att göra någon annan så ledsen, det är nog det värsta jag har gjort i mitt liv. Och så var det någon annan så mycket.
För du var helt klar.
Jag var helt klar. Och sen så var det jobbigt att stänga ute honom. Och han tyckte ju att jag var helt förändrad såklart. Eftersom att han tyckte att så här, men efter så här många år tillsammans, 9 i stort sett, så hanterar du så här. Och det var mitt enda sätt för att rädda mig själv. För att jag var så rädd att dels skulle jag liksom börja prata och ha kontakt med honom, så hade jag kanske liksom fallit i det och tyckt att fasen, det är ju ändå, han är ju ändå bra och vi har ju alla år tillsammans liksom. Men så hade jag en möjlighet att plugga utomlands sista terminen, så då tänkte jag att jag hugger den här chansen och hade varit sugen på Köpenhamn väldigt länge, eller tyckte det var en härlig stad. Så jag sökte till Köpenhamn, kom in och packade ihop mina grejer och liksom flyttade iväg dit. Och då vet jag också, då hade vi dratt ut på våran liksom separation så pass länge. Så att jag hade kvar alla mina grejer i våran lägenhet. Även om vi inte hade umgåtts på ett halvår. Så jag vet, över jul och nyår där, så liksom åkte jag hem till våran gemensamma lägenhet. Och hämtade alla mina grejer och möbler, tömde den. Körde hem saker till mamma och pappa, tömde min lägenhet i Jönköping och så satte vi oss i bilen och körde mig till Köpenhamn.
Gud, fast jag ryser på benen. Ja, men under hela det här du har berättat så har det gått en rysning från min rygg till åren. För att jag tror också att alla som någon gång har varit i den situationen att man är tillsammans med någon som man måste såra för att man själv är klar. Och så krossar man den personens hjärta. Det är ju vidrigt att få hjärtat krossat. Men det är också vidrigt att krossa någon annans hjärta.
Ja, jag har kört båda varianterna. Ja. Och skulle jag blir ju hellre, 100 gånger hellre lämnad än att lämna någon. 100 gånger hellre, kan jag säga.
Ja, fy fasen.
Ja. Så, nej men sen så tiden i Köpenhamn var ju också jättespeciell. Jag har så mycket positiva känslor runt det, men jag har också, jag kan bli så, jag tog med mig David dit för något år sedan och bara så här, körde en hel helg där vi gick runt och tittade, jag hade alltså verkligen så här nostalgitripp. Och då hade jag inte varit där på sen jag bodde där ordentligt på det sättet. Och det rev upp så, och då blev det så tydligt hur jag hade alltså jag kunde känna varenda känsla jag hade haft i kroppen, all ångest, all sorg, all så här ensamhet, all så här spänning med att bo i en ny stad. Jag instruerade på ett gym även där i Köpenhamn. Jag minns att jag tyckte det var väldigt härligt. Alltså så det är så, Köpenhamn har en väldigt, väldigt stor plats i mitt hjärta. Och även om det var sjukt jobbigt så var det ändå en fruktansvärt viktig tid. Att bara få vara där själv med sina egna känslor. Så.
Alltså att komma till ett sånt beslut när man är, för jag gick igenom något liknande med min gymnasiekille. Och då just att, så här, att känna det här att nej, nu börjar det smyga sig på dem. Det är precis i början som du beskrev. När man är egentligen kär och lycklig och har det bra. Och så är det någon liten grej, en tanke som kommer först. Och man bara nej. Och sen kommer det någon känsla. Och nej. Och sen när man börjar känna typ För jag minns ganska tydligt att jag slutade vara attraherad.
Ja.
Och jag slutade, sen när vi pussades, det var liksom, det började, till slut blev det obekvämt. Ja. Eller om man skulle ligga med varandra eller kramas. Alltså den här närheten och det här suget man har på den andra, det blir liksom, det försvinner. Och man blir nästan så här, nej men ta inte på mig.
Jag vill liksom, det är hemskt när det, man
och har man, och det är så svårt att dölja också.
Ja, det, alltså, jag
då
kan,
går det ju inte.
Jag kan inte dölja sånt.
Nej.
Och det är så hemskt också när den andra fortfarande är attraherad av en. Och man bara så här, nej, ta inte på mig. Nej. Och så här, det är en sak att kramas och typ hålla om varann. Mm. Men en helt annan sak att typ så här, kyssas eller som du säger, ha sex med varann. Mm. Alltså det finns ju ingenting där som är härligt.
Nej, och sen också att det blir som framförallt för er som ändå, ja, men 22-23 lever tillsammans, delar lägenhet. Mm. Det är så mycket i det beslutet. Eller om man skulle separera nu i 30-årsåldern när man har massa andra grejer. Det är så här, det är såna stor, det blir ju, ja, fy fasen, ja, det vad det ställer till det.
Ja, och sen också
att gå isär så.
Ja, det gör det. Och sen, nej men, alltså hela uppväxten, alltså den här äldre tonåren och mina första, eller vuxna år, var jag ju liksom helt, jag vet inte, när jag satt och pluggade i högskolan kunde jag ju liksom så här, hur ska jag göra med det här? Jag fattar inte. Alltså det var så läskigt. Att, eller typ flytta in i lägenhet, fixa så här, internet och dator. Alltså det var så mycket sådana saker. Jag bara, nej men gud, jag kommer aldrig klara det här. Vilket också gjorde att jag kände själv att jag växte så mycket under de här åren. Och att jag, mycket värderingar som jag hade haft, som jag var så här, nej men gud, hur kan man göra så här, hur kan man känna så här, fick ju helt annan dimension när man bara så här, aha, fast jag fattar nu varför folk säger att de kan göra så här eller känna så här. För att när man får leva lite så blir man ju också mycket mer förstående för väldigt mycket olika typer av konstellationer eller känslor eller ja, så. Mm.
Gud, ja. Gud, men jag kommer att tänka på hur det är så lätt att man tycker och tänker när man inte har någon aning.
Nej.
För det är ofta det som är grejen, att så här, när man har väldigt starka åsikter om någonting. Antingen, jag tror, nu börjar komma en spontan lite sidospår här. Men jag tänker mig att så här, antingen så har man väldigt starka åsikter i en fråga för att man är väldigt påläst eller egna erfarenheter. Så att man brinner för att så här, jag vet det här för att jag har upplevt det här eller jag kan det här. Alltså så.
Mm.
Eller så har man verkligen väldigt starka åsikter och allting för att man inte har en aning. Man är helt på andra sidan, man bara tror.
Mm.
Men tror väldigt starkt, jag har koll.
Mm.
Och så kan det bli så jäkla fel.
Alltså ja, och det är nog det tydligaste som jag liksom fick med mig av den separationen. Att shit vad jag har trott att jag har vetat och kunnat mycket. Och tyckt på ett sätt för att jag har inte, precis som du säger, haft en aning om den här andra sidan.
Men vad kunde det vara? Har något exempel?
Nej men alltså jag vet att jag tänkte, min bror och hans fru hade skilt sig något år tidigare. Och så hörde jag att hon hade haft någon flört när de separerade. Och jag bara, hur kan hon göra så här? Och hur kan man liksom lämna någon som man är gift med och inte vilja kämpa och så här. Och hon liksom sa ju att nej, men jag har verkligen kämpat, jag har försökt att prata om de här känslorna jag känner och det går liksom inte, jag har inte rätt känslor. Men jag hade också någon som jag hade ett gott öga till när jag lämnade Anton. Och jag tror att hade jag inte haft den lilla flingen och fått en liksom så här känsla av att ja, men så här kan man känna också, så hade jag aldrig vågat ta det steget.
Just det.
Så jag skulle säga att det är jättelätt att säga moraliskt sett att det är klart man inte ska liksom ha ögonen på någon annan. Och självklart ska man liksom vara den man lever med trogen. Det är ju den största liksom bedriften som man utför i en relation. Men jag kan också förstå hur det kommer, och särskilt om man är i en relation där man kanske känner att så här, men det här funkar inte riktigt mellan oss. Vi måste någonstans, ja men typ attraktionen, och vad gör man för att hitta rätt i den? Nej, men då är det ju jäkligt svårt att inte liksom väcka känslor och få liksom smaka på det för att förstå vad det är. Alltså jag tror att det blir väldigt mycket tydligare.
Gud ja. Och det är så här, man kan ju döma folks beteenden hur som helst. Men när man är i det själv så förstår man sig. Men det känns, alltså, man kan ju aldrig bestämma hur man ska känna.
Absolut.
Det går ju inte att bestämma. Nu ska jag vara kär i min man för resten av mitt liv.
Nej.
Sen tror jag att man har perioder som man såklart är mer eller mindre kär.
Definitivt.
Men någon slags grundkärlek måste ju finnas hela tiden.
Mm. Och någon slags grundattraktion.
Precis.
För uppenbarligen så har ju både du och jag varit i relationen där liksom det försvinner.
Mm.
Och det är ju inte lätt alltså.
Nej, men det går inte att ändra det.
Nej, det går inte.
Eller gör det?
Nej, alltså det här har jag pratat med psykolog om.
Ja.
Attraktion och att... Att hitta rätt i liksom, att man känner sig attraherad och liksom, tillfredsställer varann. Alltså har man inte det, då kommer det inte vara en fungerande relation. Det, och där, för mig är det så viktigt. Det är ju någonstans där man känner sig bekräftad och åtrådd. Mm. Alltså, jag menar, det finns väl inget härligare, sexigare och finare än att känna sig åtrådd av den man lever tillsammans med. Man vill ju se att det liksom lyser i blicken när han tittar på en. Alltså, så är det ju.
Mm.
Så att nej, det tror jag. Jag tror verkligen inte att det går.
Det går ju säkert att jobba lite grann på det. Om man känner så här, nu har vi bara vi har slutat anstränga oss för varandra.
Ja.
Vi ser bara varandra i mysiga hemmakläder. Och vi typ har börjat bajsa upp en dörr, jag vet inte. Men att man känner att så här, nu anstränger vi oss inte längre. Och därför så har attraktionen dämpats. Men jo. Att man då kan säga, men nu, vi dejtar och vi piffar. Alltså, sen säger jag ju inte att man måste piffa sig för sin partner hela tiden. Man ska ju kunna vara bekväm också. Men missförstå mig rätt.
Ja, men det här har jag och Annie har pratat om det här i podden också någon gång. Så här, ja, men då kan man anstränga sig lite. Och det är klart man inte ska behöva piffa sig så. Men det är ju också för en själv. Alltså jag som susar runt i träningskläder med tofsen på sniskan i stort sett varje dag kan ju också känna att när jag gör i ordning håret eller tar på mig någonting som inte är träningskläder, man får ju också en annan känsla runt sig själv när man känner sig lite sessig en dag. Jag känner mig fin utan smink också. Alltså, nu, ja.
Man förstår. Jag tror att man förstår.
Ja, annars är det så liksom skitsamma. Då får man inte förstå i sådana fall.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men apropå det här med utseende och sånt, så du publicerade nyligen ett inlägg med dig själv i underkläder.
Ja,
och det var ju ett väldigt annorlunda, eller de bilderna i dig, på dig, nu kan jag inte prata, jag kan inte ens skylla på amningshjärnan. Vi börjar om. Du publicerade ju nyligen bilder på dig i underkläder.
Ja.
Annorlunda underklädesbilder.
Mm.
Berätta om det.
Ja, idén växte från att jag har haft ett lite längre samarbete med Sloggy. De skulle lansera en sportigare kollektion, men ändå liksom vanliga underkläder och också snäppa upp liksom det här bomullstrusseträsket till något men lite finare material och så.
Mm.
Och det tyckte jag kändes roligt. Och sen så kände jag att när jag skulle göra tagning nummer två på det, så ville jag verkligen så här, hur står Alexander, hur kan jag prata om någonting i underkläder, med tanke på att jag typ har sagt att så här, inte så mycket naket i mina kanaler, eller jag vill inte ha det. Och då har jag tänkt att ska jag väl göra en sån sak då, ja, men ett självklart vad man sänder ut för signal genom bilderna är ju jätteviktigt, men det var ju därför Sloggy också ville jobba med mig, för att de vet hur jag vad jag står för. Då kände jag att då vill jag ju verkligen ha någonting att säga när jag gör det här, och det jag måste hitta en idé som känns väldigt mycket jag, men fortfarande liksom är underkläder såklart. Så grundidén var ju bara, eller så här, det skulle vara ett inlägg på Instagram, men för mig räckte inte det riktigt, utan det gav mig uppslag till ett helt annat typ av inlägg. Så jag fick någon idé om att så här, när jag satt och tänkte på vad nakenhet har varit för mig, och så här, när man var som minst medveten om sin kropp, det var ju när man var liten. Och hur man var så fruktansvärt obrydd vid så här, hur det såg ut när man satt, om låren flöt ut över liksom stolen, eller om det vek sig på magen, eller väldigt befriande tankesätt.
Ja.
Och så började jag fundera så här, vad var jag, vad gillade jag då, vad, liksom, vad fick mig att gå igång lyckomässigt, och då vet jag att jag älskade cirkus jättemycket, och jag var så fascinerad av de här små ballerinorna, heter det där, när man går på lina?
Ja, precis, ja. Jag tror det.
Lindansare. Och där, för mig är det också så här väldigt kraftfulla kroppar. Då tog jag en tagning på det, och så kände jag, alltså, vill jag fota med en fotograf som jag vet skulle kunna göra det riktigt bra. Så då kontaktade jag en kompis till mig, Sotan, och så blev det exakt så som jag hade tänkt mig, och lite bättre. Väldigt så här, rakt upp och ner, så som jag ser ut i kroppen. Sotan får mig att känna mig väldigt bekväm, och jag känner mig ganska bekväm i min kropp som den ser ut nu. Och så fick det liksom se ut exakt så som det gör. Jag försökte inte, alltså det gör jag. Jag alltså tänker på vinklar och oj, där viker det sig lite och där ser det så ut när man står så. Men jag bara säger, men inget sånt den här gången.
Nej.
Utan inte sträcka på mig, inte liksom för sköna, utan rakt upp och ner.
Det var ju så befriande att se så här, men här är en kropp som bara är. Och det var också så här, ja, men du satt på huk på någon bild, och då var det, man kunde se liksom att så här, magen väcker sig lite, för det gör den när man sitter i den positionen, eller att låret trycktes ihop för att det gör det när man är i den positionen, eller att du stod rakt upp och ner utan att, ja, men du vet så här,
sexy posing.
Ja, men precis, och det var ingenting som puffades ut eller som du säger, utan det var väldigt mycket rakt upp och ner, och det var så jäkla befriande.
Tycker du?
Ja, verkligen.
Vad glad.
Och det var också väldigt mycket glädje. För jag vet ju att både du och jag och Anja och du i din podd har ju pratat väldigt mycket om just det här med det svåra med nakenhet i sociala medier överlag.
Fruktansvärt svårt.
Sen såg jag att du fick någon ifrågasättande kommentar som var så här, men du med din normativa kropp, du gör ju ingen skillnad genom att visa upp dig, för du är ju smal och du är ju vältränad och vi behöver inte se mer av din kropp, till exempel.
Nej. Den får jag ju alltid när jag pratar kropp. Att jag är för normativ för att driva kroppsfrågor framåt. Kroppsideals och kroppshetsfrågor. Det får inte jag göra.
Men alltså, jag tycker att det där är skit. Jag får inte heller göra det.
Nej.
Av samma anledning. Och jag kan bli så här, Jag tycker det är så jäkla svårt.
Nej, fast jag tycker verkligen inte att det är svårt. Jag tycker bara att det är helt och hållet idiotiskt. Jag kommer aldrig kunna äta upp mig eller vad det är nu liksom folk förväntar sig att jag ska göra för att jag ska få prata om det. För att det är inte sundhet för mig heller. Att jag ska förändra någonting för att någon annan ska vara tillfreds med mig och vad jag står och pratar om. Det finns inget sunt i det överhuvudtaget.
Men är det inte också ointressant så här, det borde väl handla om att alla ska få se ut precis som de ser ut. Punkt.
Ja, det
blev det där, nej, förvirrat nu.
Nej, verkligen. Nej, jag håller med. Det är precis så är. Alltså, vi kan ju inte bestämma vilka som ska prata om vissa frågor för att de inte ryms i ramen för vad som är utanför någon slags box som vem då har bestämt, undrar jag då. Alltså så kan vi ju inte prata. Ja, och det normativa. Men alltså känslor kan vi ju aldrig gå in i. Det spelar ju ingen roll om man väger 10 kilo mindre eller 10 kilo mer än mig. Det är ju inte det som är grejen. Det är ju hur man känner sig. Och det var ju också den här personen då påpekat att ja, det är lätt för dig att säga. Du vet inte hur samhället liksom hanterar oss som är överviktiga. Alltså, nej, det vet jag inte. Men det är inte det jag pratar om. Det är en känsla. Och det är självklart. Och hon tyckte inte heller att liksom, det är känslor vi pratar om. Det är samhället vi pratar om. Och det håller jag inte alls med om.
Hur ser du på det?
Nej, men det är självklart så att oavsett storlek så har vi ju väldigt sällan en utifrån syn på vår egen kropp. Och ibland behöver vi liksom skaka liv i våra egna tankar och förstå att så som man rackar ner på sig själv gör ju ingen annan person. Mm. Vi är ju våra hårdaste domare och så länge vi håller på så där så kommer vi aldrig bli nöjda. Då spelar det ingen roll om jag tränar 8 dagar i veckan och lägger 3 timmar om dagen på det och slutar äta. Har jag inte hittat en mental tillfredsställelse i hur jag ser ut, hur jag tränar och mår, men då kommer du inte vara nöjd någonsin. Vi måste förändra tankarna innan vi förändrar eller gör någonting annat. Punkt slut.
Sen kan jag förstå poängen att man blir ju om man inte passar in normen så blir man då blir man ju dömd på ett annat sätt av andra människor. Den som befinner sig i normen den slipper väl det för att då liksom passar man in. Så att det kan jag förstå att så här, det är också det yttre bedömandet och hur samhället behandlar. Så det förstår man ju.
Ja. Någonstans också så här, när man hamnar i ett läge där man sitter och gnäller och tycker synd om sig själv utan att ha en vilja att förändra, då blir jag också ganska provocerad. Jag tänker bara med hur jag har mått med min ångest och sådär mycket genom livet. Det är ju inte så att jag har suttit och tänkt, gud, det är så synd om mig, jag har sån ångest. Vad ska jag göra åt det här? Och så tycker folk, ja, men förut var ju liksom, jag har haft människor runt mig som tycker det är obehagligt att hantera min ångest. Men inte sitter jag då och väntar på att det ska gå över och gör mig liten i det, utan då tar jag ju hjälp. Hur ska jag komma ur det här? Så här vill jag inte må och känna. Det här det är inget positivt för mig. Och så ser jag till att förändra det.
Men det där tänker jag på. För att jag fick en feedback, eller en hon vill nästan inte kalla det feedback. Jag fick en tanke från en som hade lyssnat på framförallt de senaste avsnitten. Då hon upplevde, hon bara, jag vet inte om det här handlar mest om mig och min personlighet. För att hon lever mycket med ångest och så. Hon bara, senaste har jag känt att det är mycket så solskenshistoria. Alltså mina senaste gäster har berättat så här, jag har mått dåligt genom det här och det här. Men nu mår jag bättre. Och hon hade upplevt det som att det var så här, min egen lyckas med och sådär. Och att det var då jobbigt att höra för att hon lever med ångest.
Okay.
Vilket jag kan förstå. Att så här, då, för jag vet att när jag var utbränd till exempel så påverkades jag otroligt negativt av vissa saker som triggade mig där jag var i mitt liv, i mitt tillstånd och i min sjukdom. Och då så tog jag in väldigt mycket och så blev det liksom, men det här provocerades jag av eller mådde dåligt av och så. Men då tänker jag så här, har, det här är alltså då en öppen fråga. Har alla människor det i sig att så här, ta tag i det? Om man lever då med ångest till exempel. Är det verkligen möjligt för alla att så här, ja men okej, analysera. Nu lever jag med min ångest, nu mår jag dåligt. Nu måste jag ta tag i det här. Jag vet inte, jag tror nästan inte det.
Nej, det tror jag inte. Och,
eller?
Nej, det tror jag inte. Och där tror jag bara att vi har olika psykiska förutsättningar också.
Jag förstod verkligen hon menade, jag kunde relatera till det. Men sen också har jag fått frågan så många gånger i och med min utbrändhet och vägen tillbaka och allt det här. Då så här, jo, men jag har ju lyckats ta mig hit, eller lyckats i fel. Men så jag har ju kommit hit för att jag någonstans ifrån har haft någon slags driv i att göra mig själv att må bättre. Mm. Att förändra mitt, alltså ändå tagit ansvaret över min situation. Och det är så här, vad det kommer ifrån, jag vet inte.
Nej,
men har alla det?
Nej, alltså jag tror sorgligt.
Förlåt, nu menar jag inte att jag ska höja mig själv eller så. Utan det är bara mer så här, helt vanligt så här, men gud, vad är det som gör att man har den kraften eller inte?
Jag
eller,
är helt med på det.
Utan att försöka säga att jag är så himla bra som lyckas. Alltså inte så alls.
Nej, men det tror jag ingen kan tänka att du menar något annat än det. Men nej, alltså jag, tyvärr så är det väl så sorgligt att vi har olika förutsättningar även där. Mm. För det är ju som att säga att så här, ja, men man kan skapa sitt drömliv typ om man vill. Alltså,
japp.
Jag är ledsen, men jag tror verkligen inte det heller. Jag tror att här, för vi kommer inte från samma, liksom, vi kommer inte med samma bagage, vi kommer inte med samma förutsättningar, vi kommer inte med samma psykiska assets, liksom tillgång, resurser. Så nej, det här låter så hemskt och krasst, men jag tror inte att alla har den möjligheten som du och jag har. Och driva framåt. Men jag tror att det finns också en lathet. Men som det är med allting i livet. Men vissa saker är man bra på att ta tag i. Och vissa saker går man hela tiden och pratar om. Att oh, det här borde jag nog ta tag i. Som sagt, det är inte, ingenting i livet är svart eller vitt. Men däremot så tror jag att en del är mycket duktigare på att smita undan. Alltså det tycker jag, så här, det måste du också veta som har stått med PT-kunder mycket. Att vissa känner man så här, okej, nu tror du att du har löst biffen på det här för att du har anlitat mig. Men du kommer ju fortfarande behöva jobba för att liksom utvecklas. Och sen så börjar det bli jobbigt och tungt när man växlar upp intensitet. Så börjar folk säga att det är nog lite ont i armbågen här nu. Man bara, nej, det där är liksom, det är ingen fara. Och sen är det nästa, oh nej, men nu är det nog lite ont i foten. Så där tror jag också att vi har olika liksom, drivkraft i oss. Men ja, jag tror att det är en 50-50. Alltså så här, att man inte har samma möjlighet. 50-50 lathet.
Men för en del på, det har ju varit mycket snack om det de senaste åren, att så här, jag återkommer alltid till det här uttrycket, världen är din lekplats, för att jag tycker att det är så obehagligt uttryck, för att det sätter sån jäkla press på att ha världen som sin lekplats. Sen förstår jag att en del en del attraheras ju av det. Men då också att det får att verka så enkelt. Men jag så här, har svårt att se, som jag så här, höll på med skidor hela uppväxten och tävlade hela uppväxten. Men jag är fullt övertygad om att även om jag hade fortsatt och lagt mina 10 000 timmar och fortsatt, jag hade aldrig kunnat bli bäst i världen.
Nej.
För att där har jag min lathet, eller där har jag inte någon förmåga. För att jag kan inte pressa mig så hårt i en sport eller idrott. Jag har inte den tävlingsskalle som krävs. Jag skulle aldrig kunna motivera mig att träna så många pass. Du vet, även då om jag har bra förutsättningar, jag skulle kunna bli en bra skidåkare på elitnivå. Men jag skulle aldrig kunna bli bäst, för att jag har inte det lilla sista.
Det här är så intressant.
Är du med? Alltså, så där, och då blir man så här, men alla kan göra allt, bara man gör det här och det här. Ja, alltså alla kan säkert bli okej, eller många. Men jag tror det är inte så enkelt som att alla kan göra allt.
Nej.
Eller världen är din lekplats, dream, stort. Alltså du vet, hela den här grejen.
Nej.
Vet inte.
Nej, det tror jag inte. Och sen så tror jag att ens omgivning präglar en extremt mycket. Jag tror att även om man har en, liksom, kommer med jättedåliga förutsättningar i uppväxt och sådär och lyckas hamna med rätt typ av personer, så kan man hitta en drivkraft som för en framåt. Men det kräver ju både så här, också någon slags driv, eget driv, men också att de personerna ser en i det här.
Tur och tajming.
Tur och timing, så nej, så enkelt är det inte. Men jag tror att man ändå, man kan göra mycket för att förbättra sin egen.
Absolut.
Och jag, liksom, det hjälper inte att sitta hemma och gnälla på hur, hur alla andra gör och inte gör. Utan nej, ibland får man snäppa upp, alltså. Så är det.
Väldigt intressant fråga, för det finns ju inga rätt och svar fel.
Definitivt, utan det är ju bara, det är bara resonemang.
Ja, men verkligen.
Och så, så här, egna upplevelser och tankar som man får dela med andra människor. Mm. Alltså, det är ju det enda man kan gå på.
Och sen tror jag också lite så här, vad man är i livet när vissa saker händer.
Definitivt.
Och hur det påverkar att så här, okej, men vad händer med dig om, i ditt liv, om den här separationen du skulle gå igenom, om det hade hänt nu när du är i 30-årsåldern istället, eller om det hade hänt när du var 40 istället för 23, då hade du hanterat det på olika sätt. Och då hade du kanske kunnat haft olika drivkrafter, eller det hade blivit kaos, eller ännu värre, eller ännu lättare, beroende på vad du var i det, när det hände. Så det är också det, att så här, ja, men ingenting är ju konstant, eller ja, men så här är det för mig med allt det här. Utan det är ju så mycket med omständigheter också.
Definitivt. Och det där, sånt kan jag fundera på ofta. Så här, ja, men om det här skulle hända då eller där. Och om det hade hänt lite tidigare. Alltså, det är klart att det gör skillnad. Självklart.
Alltså gud, det är så mycket spännande. Det är så spännande att bara prata om såna här grejer. Och så här, öppet och bara resonera. Och egentligen inte komma fram till... Man kommer ju fram till saker, men ändå så här, ja, men
ändå om verkligen vi, inte.
Exakt, man tänker så här eller så här. Okej, men om jag ska helt byta ämne då. Du har ju en karriär som har gått väldigt snabbt. Det är varit, alltså på ett sätt inte, för att du har jobbat med träning i typ, är det 15 år?
17.
17 år. och du är inte jättegammal.
Nej, man kan tro
ja,
det.
Ja. Ja, men precis. Men du har jobbat med träning i 17 år och varit liksom... Du har ju kört på, men det är ju senaste i alla fall 2-3 åren väl som du har verkligen börjat lossna. Och det ena har börjat ge det andra. Som det, alltså, man börjar synas och då upptäcker någon en och så får man en fråga och det kan leda till någonting mer. Mm. Plus att man visar att man är duktig och kör på. Liksom. Hur känner du rent så här karriärsmässigt och företagarmässigt? Njuter du av det? Eller som vi var inne på i början, man börjar köra på och bara, ja, ja, men det här, ribban höjs.
Nej, jag fick den frågan ganska nyss i ett annat sammanhang. Och kom nog fram till att nej, men jag har ju inte njutit av det här överhuvudtaget.
Nej.
Och blev helt förskräckt och bara... Men Alexandra, hur många PTs finns det ute i Sverige? Jag bara, oh, det är många. Hon bara, ja, ah, hur många av dem bloggar på L och är ambassadörer för Adidas? Jag bara, ja, det är ju jag. Ja. Ah. Och då, det var så här, jag bara, just jäklar, ja. Liten så här, note to self kan man säga att det blev. Nej, men jag har nog inte njutit av det. Och det har jag inte riktigt gjort på grund av två saker. Att det är tufft ekonomiskt att bygga upp sitt eget. Jag tycker att det har varit jättepåfrestande. Alltså man gör ju väldigt mycket roligt hela tiden. För att man blir bjuden på event som, liksom, som man... Få träffa sina kompisar på och så. Så att på det sättet är det ju jätteroligt. Och jag tänker att det har väl ändå gjort att jag inte totalt har knäckt och gått under av under de här åren som man har byggt upp det. Men det är ju också så här att det är mycket som prioriteras bort när man inte har, har så mycket resurser att röra sig med. Och en ständig stress. Sen så, vad heter det, sen så får man ju liksom... Nu har David hjälpt mig och köpt typ mer mat hem till oss och så. Men, och sen i någon period kanske jag får hjälpa honom. Så jag tänker att det är sig. Men jag har väldigt, väldigt svårt att bli försörjd. Jag blir skitstressad av det. Jag vill liksom vara med och bidra. Så det är väl det ena. Och sen är väl andra att man så här... man har en idé om hur långt man ska ta sig de första åren och vart man vill komma. Och det har jag jobbat stenhårt för att jag ville blogga på Lustigt nog L. Och få igång trafiken där. Men också med min själva träningen som är det jag verkligen, verkligen brinner för. Att få nightfighten full, det har ändå tagit... Ja, men 2 år att bygga upp så att man inte behöver stressa och känna sig nervös gällande platser. Mm. Det här är första terminen och då har jag kört det i 2,5 år. Som jag, liksom, platserna är slut innan omgångarna är slut. Och det är ju jädrigt stort när det väl händer. Men då har man ju någonstans själv varit i det här så länge. Så att man tycker så här, men vadå gamla nightfighten? Men man missar när det verkligen... släpper. Nej, så jag har varit dålig på att njuta av de två anledningarna. Att jag har varit, alltså man har känt att det är fortfarande mycket jobb kvar att göra och att man haft dåligt, eller att jag har haft dåligt med pengar. Så.
Jag tycker det är så jädra viktigt att prata om just den här pengabiten också. För som jag sa i tidigare avsnitt med Isa Tengblad, att man tror, eller jag tror att många tänker sig att bara för att någon syns och blir kändis eller igenkänd eller stor i sitt område så tänker man automatiskt att det är lyx och flärd och pengar.
Ja, nu rullar storkovan in.
Ja, precis. Att allting innebär massa pengar, att det kommer automatiskt. Mm. Men så är det ju verkligen inte.
Absolut inte.
Och som ny egenföretagare så är det så här, åh, coolt när jag startar mitt egna bolag. Ja, det är kul. Mm. Men du står ju också där med 0 kronor och så måste du skaffa en omsättning och en inkomst så att du får lön varje månad. Och hur gör man det då? Nej. Alltså det är lätt att glömma den biten.
Ja, det är jättelätt. Och sen så alltså, alltid får man ju höra när man startar företag och pratar med någon som liksom jobbar med att hjälpa folk igång med sina företag. Att ja, men, räkna med 3-7 tuffa, eller liksom väldigt, väldigt... klena ekonomiska år. Så det har jag ändå verkligen varit inställd på. Men det är ändå väldigt lustigt när man pratar med folk eller kompisar och så här. Och man bara, ja, fast det är ju tufft ekonomiskt. Jag bara, jag har nog inte råd att följa med på det här eller jag kan inte göra det här. Va? Men det går väl jättebra för dig? Mm. Bara, jo, det går jättebra för mig. Jag har verkligen så här börjat bygga upp mitt varumärke. Men det är inte samma sak som att det liksom sitter millar på kontot.
Nej.
Så.
Nej, verkligen. Bra att du förtydligade det.
Jajamän.
Vill du säga någonting avslutande kring... Välj fritt.
Ska jag välja fritt?
Säg något riktigt bra nu.
Jag känner ingen prestationsångest överhuvudtaget. Nej, men alltså... Rent generellt att så här, livet är inte så lätt. Och det vet vi väl alla om. Och att... I år på rad kan man ha det väldigt, väldigt tufft och undra vad som i all sin dag pågår och tänka att det här kommer jag aldrig rappa mig ifrån.
Mm.
Och sen så kan man komma in i stim i livet där man känner att shit vad det flyter på nu. Är det här ett skämt? När kommer det ett piano från en byggnad och dödar mig? Liksom, när kommer åturen?
Mm.
Och jag tänker att det är så lätt att fokusera eller så här, att man tänker jag kommer aldrig mer bli glad igen eller jag så här bra kan det inte gå. Alltså det är ofta in så här negativa. Ja. Allting är att det inte borde gå att ha det bra. Jag tänker att livet går ju på något sätt, upplever jag det som, i väldigt mycket i cykler. Och att det får man nog bara acceptera. Det går inte att göra så mycket åt det. Att så här, njut av de här åren när du har riktigt gött. När det går väldigt bra. När det är så här, du trivs med ditt jobb, med din relation, med dina vänner, med livet du lever. Och fundera inte på så här, när vänder det här? Och försök att jobba för att så här, hela tiden göra det som får dig att må bra. Det blir extremt klyschigt, men... det är lätt att glömma det och leta efter allt det andra. Och så här, och nu har jag det så bra så jag borde må dåligt snart. Och omvänt, att när du har dina tuffaste perioder, när du tänker så här, men nu kan jag inte ha mer. Ska den här grejen också komma nu? Ska jag bli av med mitt jobb precis när jag håller på att separera från min kille och vi ska liksom dela på oss? Så 100% så kommer det bli bättre. Och alla de där fruktansvärt tunga och tuffa perioderna, åtminstone för mig, har det varit så att de har utvecklat mig allra, allra mest. Det har fått mig att bli mycket tryggare i mig själv, fått mig att hitta rätt i livet, fått mig att bli ännu mer Alexandra. Och att så här, de går över, även om det känns jävligt under tiden man håller på i det och harvar. Mm. Så. Och det är ofta, nästan 100%, eller 110%, leder till någonting som blir mycket, mycket bättre.
Fint. Tack. Bra, bra spontan utläggning.
Var det? Ja, den hade vi inte tränat på.
Nej, gud. Jag bara bad dig att berätta vad som helst och så kommer det där powertalet.
Ja, men jag var ju tvungen att tänka på vad vi hade pratat om idag.
Ja, du knöt ihop det bra. Tack snälla för att du ville vara med och prata med mig. Ja. Alexandra finns ju på Instagram och bloggar på L, och det är ju Alexandra Kamperhaug på Instagram och Alex. .l.se.
Ja, eller Alexandra.
Ja, förlåt, Alexandra.
Det är bara du som kallar mig Alex. Ja.
Är det det?
Nej, absolut det inte. Nej, men, ja. Och tack för att jag fick komma hit. Vad mysigt det var.
Tack snälla. Puss och kram. Tack för att ni har lyssnat.
Puss. Hej.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.